Det här är ju lite halvt halvt hemmaplan faktiskt. Om vår familj har några rötter så är det så att då har vi rötterna i Vetlanda. Bott där i 13 år. Inte dåligt. Det är ju häftigt. Och jag har ju 3 vuxna barn. Jag brukar säga så här därför att jag har ju 2 vuxna killar. De är ju 40 och 39. Så här va. Och de spelar ju hockey så där. Och trodde att de skulle komma till NHL och så där va. Det blev inte riktigt så. Men jag brukar säga det att om de hade haft lilla syrrans power. Därför att hon var 2 år yngre alltså. Hon var 37 då va. Och så här va. Och hon har en oerhörd power så va. Gymnasielärare, franska, engelska, spanska så här va. Och jag brukar säga om ni hade haft det grabbar. Om ni hade haft hennes power. Då hade ni blivit NHL-proffs och jag hade blivit rik. Nej, vi bodde här i 13 år. Jag har en fru. Jag är väldigt glad för det. Vi har hängt ihop i 41 år. Det är fantastiskt. Det är strålande. Det är faktiskt så. Idag är det nästan så att man talar mest om vem man var skild ifrån och så. Allt det här eländet. Men det är faktiskt så här att 41 år, det är fantastiskt och det är bra att man kommer ihop i en familj och att man blir lagspelare va. Det som har betytt så otroligt mycket det är ju min fru. Utan min fru så jag som var överallt och hon som höll ihop det så här va. Och så har ju betytt jättemycket så. Det är ju grymt. Därför att jag har ju varit lite extraordinär hela tiden så va. Halleluja. Det är häftigt. Jag blev frälst 19 år gammal. Det är 3,5 år sedan ungefär. Mötte Jesus så där radikalt alltså. Jag mötte Jesus så där starkt radikalt. Och då var det de som sa så där, det där går över. Glöm det. Nej. Förvandla allt. Förvandla allt. Nej men så är det ju inte Håkan, så är det ju inte. Jag mötte en kriminalpolis. Han är pensionär nu. Han började sin polisbana i Tranås. Och då är det så att det är väckelse. Det är väckelse på 70-talet. 170 människor kom till tro. Damen i spiritistsällskapet, det var som en bowlingstrike. Puff. Journalisten blev frälst. Hockeyspelaren blev frälst. Fotbollsspelaren blev frälst. Och så möter den här nyutexaminerade polisen. Han möter sina kollegor på polisstationen och så säger de så här, nej, det kommer aldrig att gå att förnilas. Det kommer aldrig att funka. Men då säger han så här, då bad jag. Jag har aldrig träffat honom. Förrän nu alltså, 40 år senare, möter han mig. Han tar mina armar. Och så säger han så här, du, mina kollegor på polisstationen sa att det kommer aldrig att funka. Men jag bad för dig. Jag bad för dig. Och så rinner hans tårar ner för kinden. Det är starkt. Det är starkt. Nu är jag ju väldigt etablerad. Men jag kan aldrig lugn, kom ihåg det. Jag kan aldrig glömma varifrån jag kommer. Trasigheten. Det är pingstdag. Det är ju fantastiskt. Och då står det ju så här i Apostlagärningarna 2 och från den första versen. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hörde plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor såsom av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Och alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. Idag ska jag tala om att den helige ande handlar om en ny livskvalitet. En ny livskvalitet. Helig ande är ju inte bara lite känslor sådär, va? För nu ska han komma när vi sjunger och så känns det så härligt. Nej, nej, nej. Helig ande handlar om en ny livskvalitet. En ny karaktär. En ny moral. Och karisma, lyssna nu. Karisma utan karaktär är katastrof. Och ibland när man ser, för det måste man ju vara så självkristet, så när man tittar på alltså den karismatiska rörelsen och allt detta, så är det ju så att det finns ju så mycket svaghet av detta när det gäller moral, livet alltså. Det är så viktigt att förstå att när den helige ande kommer in i en människas liv får vi en ny livskvalitet. Är det någon av er som har läst boken Halleluja Brasilien? Det handlar om en journalist som följer med sin man till Brasilien. Och när hon kommer till Brasilien där så är det ju så här att mannen har ett stort, viktigt vd-uppdrag på ett jättebolag i Brasilien och hon följde med. Men när hon går runt där och följer med och så ser hon att det är pingstvänner överallt, karismatiska pingstvänner. Vi har ju jättesvårt för det här. Till exempel när någon, då, det får de ju inte ha längre nu för FIFA, va? Du får inte ta av dig tröjan och säga att Jesus is my Lord, vet du får ju böter. så det har de förbjudit då, va? Och det är ju så häftigt alltså, för det måste man ju ha klart för sig. Till exempel när Zlatan då, om du har läst boken, för jag tycker ju Zlatan, det går inte att skylla hela livet på att man kommer från Rosengård, va? Det går inte att hålla på och köra så, va? Och tycka att det är så här, va? Jag är Zlatan. Vad betyder det? Det är Guds namnet. Det är ju det man kopplar det till. Jag är Guds namnet. Zlatan då, va? Och då är det så häftigt när man möter de här brasilianska. Då, och då ska ju reportrarna på tv försöka förklara det. Och säga att det är några djupt religiösa människor. Och så har de Jesus i smalå. Jag kan säga, det är karismatiskt, vet du. De har mött Jesus, de har blivit helt förvandlade. Så va. Och så är det ju så, Kajsa Norell då, som den här journalisten heter då, börjar se detta. Hon ser alltså att de här kommer till de här kåkstäderna dit polisen inte vågar gå, dit militären inte vågar gå. Ingen vågar gå dit, men då finns det några som går dit. Det är nyfrälsta som kommer, och när de står med sina tunga vapen där alltså, då går de här evangelisterna, vet du, fyllda av helig ande. Och när man ser, och det finns faktiskt i SVT, så är det så här att då åker de i en minibuss, vet du. Och när de åker i den där minibussen, då de här kristna då, karismatiska, goa kristna, som ska till den här kåkstaden, då talar de i tungor och så säger de att Jesus, du ska segra, vet du. Ja. Och du vet, och så kommer de in i de här, polisen vågar inte gå in där. Militären vågar inte gå in där. Men när de här brinnande goa ungdomarna kom, då sänker de sina vapen, vet du. Och då säger Kajsa Norell, va? Och hon fattar ju inte om det här, allt de här grejerna. Men hon säger en sak. Så. Hon är inte kristen. Hon säger så här. Det som händer när de här människorna möter Jesus, slutar de slå sina kvinnor. Grabbarna slutar vara kriminella. Man får en helt ny livskvalitet. För den heliga ande handlar om livskvalitet. Så det är inte bara så här, det är ju häftigt att tala i tungor. Absolut. Det är häftigt att tala i tungor. Men du måste ju tala svenska på ett nytt sätt också, vet du. Förstår du? Du måste ju tala svenska på ett nytt sätt. Därför säger ju Bibeln så här i Efesierbrevet 4:e kapitlet, så står det så här: öppna inte er mun för ofruktbart prat. Ibland så känner jag så här, en del kristna är så negativa, vet du. De är så här, alltså man känner ibland, nej, jag orkar inte möta en sån till nu. Bara negativ. Bara in i spåret. Vet du varför jag läser? Det här är fantastiskt. Kultur, vet du vad det betyder? Kultur, det betyder odling. Vet du varför jag läser Bibeln? Jag läser Bibeln varje dag för att det ska bli en positiv odling här uppe. Och så samtalar jag, satt på taket där jag bor i en sån här fin lägenhet 100 meter från torget, vet du. Och så är det en gammal kvinna, hon är sjuksköterska sedan länge och är pensionär nu. Och så talar jag om, för förra helgen så predikade jag om Jakob. Och så berättar om Jakob, hur han strulade, vet du, och så här. Och vad intressant, sa hon. För det är någonting jag lärt mig. Hon var väl 78 år. Jag behöver nya tankar, sa hon. Det behöver odlas här uppe. Förstår du? Därför att vad munnen är full av. Förstår du? Och hjärtat är fullt av. Det talar i munnen. Och du, vi ska ju öppna vår mun och tala fruktbart. Förstår du vad häftigt att tala fruktbart? Jag såg en engelsk fotbollscoach. Han är ju fotbollstränare, vet du, här. Vet du, här kör vi ihop ekumeniskt med fotbollsklubben och kyrkan. Det är kanon, vet du. Det är ju häftigt. Och så här då, va? Då såg jag en fotbollscoach, Premier League. Och så såg jag att när de var i matchen där, så började de gnälla på varandra hela tiden, vet du. Gnälla, skrika, gnälla så här. Och du vet, då gör Premier League-coachen så. Han går ut, han får inte gå in på planen för då blir han ju utvisad och upp på läktaren. Men han kommer så nära som möjligt och så skriker han till laget, vet du. Speaking winning tongues. Förstår du? Tala vinnande! Alltså det är ju häftigt att tala i tungor. Jag har ju varit med om det. Jag har ju varit med när man har talat språk, alltså som är känt, alltså. Jag kan ju inte. Jag stod och talade i Habo en gång. Och så började jag tala i tungor. Och så kom någon efter mötet och haffa tag med sig. Frågade, Håkan, kan du spanska? Inte ett ord. Vad lustigt. När du gick upp där och bad väldigt stilla. Det är för att jag tror att det är inte så att det blev någon hysteri, alltså. Det är väldigt viktigt att man förstår att det här ska ju ske med ordning. Så, det talar ju Paulus om jättemycket. Men du vet, då är det så här att då talar jag flytande spanska. Du är barmhärtig och jag ställer mitt liv till ditt förfogande. Använd mig, amen. På spanska. Det var häftigt, va? Min fru stod i en förbönskö. I en förbönskö. Och då står det en missionär ifrån Afrika som var ifrån Kongo. Där man talade en speciell dialekt. Så att när den här missionären sökte Gud i förbön och Marie stod där och talade väldigt lugnt, inte skrek så här, va, på det, så här, va. Nej, det behövs inte. Men då är det så här. Då talar Marie ett perfekt profetiskt budskap in till den här missionären som hade lärt sig franska i en speciell situation i Frankrike med en speciell dialekt som nu var i Kongo. Och så talar min fru Marie personligt rakt in ett profetiskt budskap på flytande franska. På den dialekten, alltså. Det är häftigt. Det är häftigt. Men jag vill säga dig att Gud vill också att det ska ske en ny livskvalitet i våra liv. Vi ska börja tala på ett nytt sätt. Vi behöver svenska på ett nytt sätt. För ibland när man möter människor så känner jag bara, vad negativt. Vad jobbigt. Nej, vi ska inte öppna munnen för ofruktbart prat. Speaking, winning, tongues. Och sen när vi läser Apostlagärningarna 2 här, så citerar ju Petrus Joels profetia. Och då är det ju häftigt. Vad är det för skillnad på Nya Testamentet och Gamla Testamentet? Det måste man ju ha klart för sig, att det finns några väsentligheter som är väldigt, väldigt olika. I Gamla Testamentet, vem blev fylld av helig ande i Gamla Testamentet? Prästen. Profeten och konungen. Men när Joels profetia uttalas, som nu alltså Petrus hänvisar till, så står det så här ifrån den 17:e versen i andra kapitlet. Och det ska ske de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Det här är ju häftigt när jag tittar på Eva. En del är ju gamla, för det står ju här, gamla, unga. Slavar. Vad var slav för någonting? Jo, det var ju den som stod längst ner på samhällsstegen. Men Guds ande kommer över alla. Och då kan jag säga så här, var verkar Guds ande starkast? Ja, om man tänker så här nu, om jag tänker på Sverige så här. Var någonstans verkar Guds ande starkast i Sverige? Då kan man undra så här, jaha, var är det någonstans? Då kan jag säga dig, det är bland våra invandrare. Lyssna nu. Det här är häftigt. Det fanns en snubbe som hette Bernt Gustafsson, som i slutet på 60-talet, början av 70-talet sa. Han var religionssociolog. Han sa så här. Om inte det händer någonting i Sverige, så är det så att då blir det total katastrof. Och vad händer i slutet på 60-talet, början av 70-talet? Jesusrörelsen kommer. Du. Och människor i tusental kom till tro på Jesus faktiskt. Starkt. Starkt. Och sen är det ju så, en väckelsevåg, den går ju så här och så är det så här, va. Och sen kan jag ju säga så här, att jag är ju så att jag är uppriktig nu alltså. Jag tycker att det var väldigt jobbigt med 90-talet och början av 2000-talet. Jag måste säga att det var väldigt jobbigt. Det var bara att se till sina egna behov och så här, va. Men och det splittrade kristenheten totalt alltså. Och det känner jag inte var bra. Nej, nej, nej. Och så fanns det överdrifter i teologin alltså, som jag bara kände, nej, 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 men det här är ju, det är helt galet, va. Det är för att komma ihåg en sak. En av de bästa nådegåvor du har, vet du vad det är? Det är ditt förstånd. Sluta aldrig tänk, förstår du? Så jag tänker, jag står på bara. Du står inte på. Tänk. En av de bästa nådegåvor du har är att du tänker. Och någonting som vi behöver i en andlig förnyelse, när den helige ande verkar, det är sundhet. Vad är sundhet för någonting? Jo, du vet ju till exempel, om man smittas av magsjuka, så är det ett av de bästa sätten att bryta det god handhygien. Så va? Därför att när man har blivit smittad då, så tar det här, va, så är det så att då för man vidare infektionen. Sund. Det grekiska, nu kan ju inte jag någon, jag skulle ju lära mig tyska i skolan. Så här. Och när jag läste tyska i skolan, det enda jag lärde mig, det var ro i bitte, för det betyder bara lugn, det var det enda läraren sa till mig. Så va? Men då är det ju så här, att det här ordet för sund är hygienia. Hygien. Det är grymt viktigt, men sund andlighet. Fattar du? Jag säger det en gång till. Det är så otroligt viktigt med en sund andlighet. Därför att det handlar om en ny. Det handlar om en ny livskvalitet. Och nu är det så att Guds ande kommer över alla människor. Gamla, unga. Därför är det så att när den helige ande verkar. När den helige ande verkar. Då blir det inte motsättningar. Därför lyssna nu. Lyssna nu. När den helige ande verkar. Och han bor i dig. Och mig. Då blir vi generösa. Har du förstått det? Du har förstått det. Du förstår att du är generös på jobbet. Du förstår att du är generös i familjen. Du är generös i församlingen. Generositet. Jag var bad för en kvinna. Vi var på en nationell stor konferens med afrikaner. Vet du. Halleluja. Vet du. Det var ju tjoff. Och så var det så att jag skulle gå fram och be för en kvinna. Och så frågade henne. Vad heter du? Så säger hon. Så här, generös, sa hon. Tänk att veta generös. Men det jag vill säga till dig, lyssna nu. När den helige ande skapar denna nya livskvalitet i ditt liv. Så handlar det om generositet. Det handlar om kärlek. Sen är det ju så häftigt att Guds ande skulle komma över alla människor. I gamla testamentet var det prästen, profeten, konungen. Och då är det så, var verkar Guds ande starkast? Bland invandrarna. Du vet, förstår du, att när det avtog då med Jesusrörelse början 90-tal och så här vet du, och slutet 80-tal där, va? Och så blev det krig och motsättningar och så här och så. Så gopar ju människor till Gud att kom på nytt igen. Och så kommer invandrare. Och vad händer? Jag tänker, jag har varit och predikat i Göteborg, vet du, internationella gruppen där i Smyrna, vet du. Där det kanske är 300 iranier som har tagit emot Jesus till frälsning, vet du. Du vet, det är otroligt häftigt, vet du. Och så var jag i en församling i Norrland. Och så var det så här, vet du, att Det var bara att klappa ihop bygget. Alltså det, man var tvungen att sälja, vet du. Men så kunde man inte sälja. Därför man hade ingen som hade så att den kunde teckna firmanamnet. Så man fick inte iväg det där. Så det blev ett år till där. Man håller värme i det där kapellet, vet du. Men vet du vad som hände då? Halleluja. Vet du vad som hände? Gud skickar ju folk. Hur skickar Gud folk? Migrationsverket skickar 30 karismatiska kongoleser. Vet du vad 30 karismatiska kongoleser är för något? Förstår du vad det är? Du vet, det är fullt ös. Och du vet, det är så här. Och då tittar man, lyssna nu. Det som man tittar på är att det är på det sättet att för 75 år sedan skickade man iväg en missionär från den här församlingen i Norrbotten till Kongo. Förstår du? För 75 år sedan. 75 år senare skickar Migrationsverket 30 karismatiska kongoleser. Vet du? Du vet, och det vänder ju upp och ner på allting. Förstår du? Det är ju helt fantastiskt. Alltså. Och det säger ju Bibeln. Att i tidens längd. Det kommer tillbaka. Det kommer tillbaka och jag vill säga dig att vi ska få vara med om en tid i Sverige. Vi ska få vara med om en tid i Sverige och där Guds ande verkar starkast är bland de människor som är utsatta, svaga och har det tuffast. Sen får vi vara med och säga, möt mig också Jesus. Absolut. Du vet, ta Karl-Erik Salberg. Vet du vem Karl-Erik Salberg är? Klara kyrka. Du vet. Snacka om. Där människor möter Jesus. Det är häftigt. Jag har en vän. Han heter Håkan Nylander. Han var för 10 år sedan. Var han en tung heroinmissbrukare. Han hamnade på ett av våra hem. Torpahemmet. Utanför Viebäck, Nässjö. För 10 år sedan. Var en heroinmissbrukare. Han sålde av familjens möbler när de var på semester. förstår du? Och tog pengarna. Och så är det så här att det blir så tufft för honom så att han hamnar då på häktet. Och där på häktet så möter Gud honom. Och han tar emot Jesus till frälsning. Och så ringar han upp mamma. Mamma, kom du och hämta mig. Kan du tänka, de har blivit blåsta familjen, förstår du? Gång på gång, gång på gång. Och så står mamma och säger, du är välkommen hem. Och han får komma hem. Håkan Nylander. 10 år heroinmissbrukare. Började i 15-årsåldern. Från 20 till 30-årsåldern var det heroin, vet du. Och så möter han Jesus. Därför att frälsning, det var ju det som var hemligheten med Joels profetia. Joels profetia, vad slutade den med? Jo, Joels profetia slutade med. Var och en som åkallar Herrens namn, han ska vara frälst. Frälst. Och det här ordet frälst, det finns en del som tycker det är så jobbigt, vet du, till och med i frikyrkan, det är jobbigt med frälst. Det är du vet, om du inte har förstått vad frälst är, då är det katastrof. För ordet frälst, det grekiska ordet frälst är sotso. Sen har du frälsning, det är soteria alltså. Men det här ordet frälst, sotso, betyder tre saker. För det första, när man blir frälst så blir man på nytt född. Halleluja. För det andra så blir man socialt upprättad. För det tredje så blir man helad. Det är vad ordet frälst betyder. Och Håkan Nylander, förstår du, han kommer till torpahemmet. Han upplever denna fantastiska befrielse. Och han har varit nu 10 år helt drogfri. Ingen tobak, ingen alkohol, ingen narkotika. Och så blir han medarbetare inom LP och kommer upp till Piteå, vet du. Han är från Bromölla, kommer upp till Piteå. Och så får han en fantastisk ingång på rättspsyk. Vid rättspsyk, det är att man kan bli inlåst där, därför fara för den här personens liv. Och ibland så måste man alltså, lagen om vård om missbrukare och sådana här saker. Va? Men alltså, han kommer till rättspsyk. Och så när han kommer in där så sitter han och samtalar med han som är chefsöverläkare. Och så vill han att Håkan ska berätta, ja, vad han tänker och vad han har gjort. Och så vittnar Håkan om sin frälsningsupplevelse. Helt drogfri idag. Och när han har talat till den här chefsöverläkaren så säger han, det du sa till mig ska du säga till personalen nu, för nu ska vi möta 30 medarbetare. Och vet du vad som händer? Håkan möter en kvinna som har varit intagen på rättspsyk i 20 år. Fattar du? 20 år. Hon möter Jesus. Ibland är det ju så här att vi ser demoner i allting, vet du. Vi har väldigt svårt att ta i det här och så här, va. Men han har hittat en sån fantastisk öppen dörr. Och så säger chefsöverläkaren så här, vi ska ha en stor konferens för alla de som jobbar med psykiatrin i Norrbotten. Och då ska du vara med och tala, säger han. Du ska tala om att skapa framtidstro. Och så är det så här. Att den här kvinnan då som har varit intagen 20 år. Förstår du? Hopplöst fall, doktorn gråter, va? Det är kört 20 år. Hon möter Jesus och hon fångas av ett bibelsammanhang i levande bibel i psalm 30 där det står så här. Ifrån vers 3. Herre min Gud, jag bad till dig och du gjorde mig frisk. Jag var mer död än levande. Ändå räddade du mig från en säker död och gav mig livet tillbaka. Fattar du? En person som var helt körd blir upprättad och får ett helt nytt liv. I Ordspråksboken står det i den 29 kapitlet och i den 18 versen så står det så här. Där visionen, drömmen inte finns, där blir folket tygelöst. Blir förskingrat. Jag måste säga att jag minns när jag var i den här församlingen. Kan det vara att 13 år sedan mötte jag någon som var lärare på skolan, slöjdlärare. UV-scout. Anders. Ja. Och så tänkte jag så här. Och så förstår jag ju så här. Och så tänker jag på hjältarna här nere, va? Och så tänker jag på ert barn- och ungdomsarbete. Och så tänker jag visionen ni har, va? Och så när jag mötte Anders där så kände jag ju där, vet du. Det här är ju så starkt, va? Det är för att vi ska ju bryta ny mark. Vi ska ju bryta ny mark. Vi måste förstå att vi kan ju inte leva på en vision som var där tillbaka i tiden. Vi måste ju leva i visionen nu. Och jag måste ju faktiskt säga det. Jag har en son, han är polis i Jönköping. Han är med i Bankeryds alliansförsamling. Du vet, alliansförsamlingen där, missionskyrkan heter det. De har 250 UV-scouter. Antingen är med i fotbollsklubben och i UV-scouterna. Det är häftigt. På fredagarna är de 100 tonåringar. Det är strålande. Det är för att någonting som vi måste förstå det är att Gud måste ju börja verka i ett samhälle. Vi måste ju beröra en stad, ett samhälle. Det är ju det som är hemligheten. Och då förstår jag ju att Anders, han har stått där. Han stod inte bara en vecka så där. Det kändes härligt den här veckan. Utan det var ett år, det var två år, det var 10 år, det var 15 år, det var 20 år. Förstår du? Det är för att bygga upp ett arbete. Det är för att när den heliga ande verkar. Så är det så här att något som är så enormt viktigt, det är att vi får tag i våra barn och ungdomar. Får vi inte tag i våra barn och ungdomar så kan vi sätta en annan skylt och då kan det heta Fonus istället. För då finns det ingen framtid. Men så är det så häftigt att se alltså. När drömmen, vision, och så hörde jag det. Ni drömmer ju här. Ni drömmer ju här i Holsby, vet du. Det är ju så fantastiskt, ni drömmer ju här. Var med och bryta ny mark. För där visionen, drömmen inte finns alltså. Där blir folket tygelöst. Jag tror man kan vara med och beröra en stad, ett samhälle. Jag är väldigt glad att jag var pastor här på slutet av 70-talet och 80-talet. Tänk vad ungdomar vi hade. Vad rörelse. Jag var med och startade ett team med uppdrag på Rallingsås. Det är för att jag har drömt alltid om att vi ska vara med och påverka unga människor. Nu är inte jag ung längre. Får man säga halleluja ett extra varv. Men vi ska vara med om att ta barnen och ungdomarna. Vi ska vara med om att faktiskt expandera. En ny vision, en ny dröm. Och är man lite äldre så släpp handbromsen. Nu kände jag ju så här när jag var här. Det var ju så fantastiskt. Jag bara kände, vad häftigt. Lovsången, glädjen. Jag kände ju, det är lyft, va. Men jag är helt övertygad om att ni ska vara med om och påverka det här samhället ännu starkare. Och människor ska bli frälsta. För det som Joels profetia slutar med. Det är inte att vi ska bara ha någon så här liten känslokick. Utan det är att var och en som åkallar Herrens namn ska vara frälst. Ni ska vara med och påverka det här samhället. Ni ska vara med och se människor bli förvandlade. Vi behöver en ny livskvalitet. En ny livskvalitet. När Petrus predikar, för han fortsätter ju predika här. Han citerar Joels profetia och så predikar han jättemycket om Jesus. Och så när han har predikat om Jesus så är det så här att då träffas människor av Guds ord. Och så säger de, vad ska vi göra? Och vad säger Petrus då? Han säger, gör omvändelse. Gör omvändelse. Och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn. Så ska ni så som gåva undfå den helige ande. Alltså när man jobbar med människor och missbruksproblematik. Och när man tänker på sig själv som 19 år. Då var det ju en handbromsvändning. Så va? Och Så va? Det är så när man kör GPSen, när man kommit lite fel, så säger GPSen: gör en U-sväng, ställ dig i höger körfält. Så va? Så det är, va? Men det är inte alltid så. Om man tittar på min son Kristoffer, som är en vuxen man idag. Han har inte varit ute och snurrat. Han har inte varit ute och strulat till det. Men han var ju också tvungen att komma till den punkten att göra omvändelse. Carolina, hon blev döpt tidigare än grabbarna. Hon var 11 år och det tänkte jag, du blir nog ensam, sa jag. Det tar mig en annan gång. Pappa, jag har ju bestämt mig. Och då står jag där, vet du, i dopgraven i Vetlanda. Står jag där. Och så döper lilla Carolina, 11 år, till Kristus. Då har jag med mig en kompis som aldrig satt sina fötter i kyrkan. Vet du. Tjej i 25-årsåldern. Och när hon ser lilla Carolina står där, behöver man inte ha en vit klädna. Men det vitt står ju för renhet. Så, men okej, en del har bara i sina jeans. Och så, men hon stod där i den där vita dräkten. 11 år gammal. Står hon där. Och när Rosmarie, den här tjejen då som är 25 år, som inte hade varit i kyrkan, inte haft någon riktig förankring någonstans. När hon ser lilla Carolina där, så säger hon så här: det var det starkaste jag varit med om. Så rinner tårarna ner för hennes kinder. Och så frågar jag, får jag be för dig? Där tog hon emot Jesus. Och vittnesbördet var en liten 11-årig tjej som bara lyste för Jesus. Jag försökte, nej du blir nog ensam, så här, va? Men hon hade bestämt sig. Hon hade bestämt sig. 11 år så hade hon bestämt sig. Den helige ande handlar om en ny livskvalitet. Nu ska jag knyta ihop det här. Behöver inte vara rädda. Trots att jag tycker det är det roligaste, så måste jag ha respekt för er. Du. När jag var nykristen kom jag till Pingstkyrkan i Tranås. Och så fick jag höra en man som hette Olle Jonsson. Olle Jonsson som var Argentina och Bolivia. Och så kommer jag ju in där, man hade brottartröja. Förr, jag brukar säga till ungdomarna, förr så var det mycket bodybuilding, nu är det mer Buddha building. Och så kom jag in där, vet du, barfota på dojorna där, va, och sätter mina bara fötter på bänken där. Och så tänker jag, vad ska den där gamle gubben säga mig? Han var väl 72, Olle Jonsson. Men då är det så här att han säger någonting som har följt mig i 41 år. Han berättar om en indianhövding som blir frälst. Och då är det så här att han är tvungen att bege sig tillbaka till missionsstationen. Så kommer han 3 månader senare tillbaka till samma indianby. Möter indianhövdingen och så frågar han så här: hur är det nu att vara frälst? Frågar han indianhövdingen. Då säger han så här: det är som en svart och en vit hund här. Ifrån morgon till kväll är det fight mellan den svarta och vita hunden. Man tänker, vad menar han? Men så ställer han frågan, Olle Jonsson. Ställer han frågan så här: vem vinner? Då säger indianhövdingen: den jag matar vinner seger. Den jag matar vinner seger. Förstår du? Jag behöver en ny kultur här uppe. Jag behöver nya tankar. Det betyder inte att när man är kristen så läser man ingenting annat än Bibeln. Jag läser mycket skönlitteratur. Jag tittar på filmer. Jag läser. Men jag kan säga det. Jag fyller mitt hjärta, mitt sinne med Guds levande ord och skapar en ny kultur här uppe. Det är så viktigt att förstå att man matar den vita hunden. Den vita hunden. Det är fight. Men Jag ska mata den vita hunden. Nu vill jag idag att du ger gensvar till LP. LP har ju 65 LP-kontakter. Tibro finns det. Absolut. Vetlanda finns det. Det finns 65 LP-kontakter. Det finns två behandlingshem. Ett i Ursviken. Ett på Torpa. Och det finns 10 stödboende runt om i Sverige. Och det finns ett hem för kvinnor, Deborahemmet, uppe i Skellefteå. Och jag skulle vilja att du ger ditt gensvar idag. Nu är det så här att cash och sånt, det är ju så att vi har ju andra grejer. Men du, jag skulle vilja att du swishar och märker den här swishbetalningen med Holsby 9004896 och så skriver Holsby. Sen är det så att du kan bli månadsgivare. Så. Nu står det 200 kronor här, men jag skulle faktiskt vilja utmana ni som sitter här. Jag skulle vilja utmana, nu förstår jag att många har, jag förstår det. Men jag skulle vilja säga, du kan skriva 100 kronor per månad till LP-verksamheten. Så kan du skriva det här och när jag finns kvar här sen så kan du ge den till mig. Du skriver namn, skriver 100 kronor. Och så kan du swisha. Det är för att vi behöver din ekonomi. Vi behöver det. Vi behöver att människor är med och satsar. Så att du kan swisha. Du kan betala kontant. För att det kommer en möjlighet också att ge en gåva när man går ut här som utgångskollekt. Och så kan man swisha. Det är för att vi behöver din gåva. Ett stort tack för det du ger alltså. Och jag tycker det här så att det här är viktigt att man har folk som hänger på. Är det någon som är gåvogivare till LP här? Hela marknaden är öppen alltså. Wow! Det är ju fantastiskt! Så att då kan du skriva ditt namn. Skriva 100 kronor i månaden. Kan du ge det till mig? Det är för att det här är jätteviktigt. Jag har haft en sån fantastisk tid när jag har jobbat 15 år med LP. Är det någon av er som tittar på kanal 10 och befriad? Nej, ni tittar inte på det heller. Jo.
Ni är så blyga här.
Så här. Då är det ju så här att jag har ju haft en stor förmån de sista åren. Jag har ju mött ungefär 10 000 ungdomar varje år. Det kan vara Skellefteå AIK i hockeyn. Kan vara Modo, kan vara högstadieskolan. Förstår du? Det är för att jag har jobbat med någonting som heter spiknykter. Det är för att någonting som är jätteviktigt det är att ungdomar inte ska dricka alkohol. Det är grymt viktigt. För det är så fräscht att ta de besluten. Så ett stort tack. Den heliga ande skapar en ny livskvalitet. Amen. Herre, nu välsignar du avslutningen av det här mötet. I Jesu namn. Amen.